Du lyssnar på Den franska fotografen av Natasha Lester i översättning av Johanna Svartström, uppläst av mig, Isabelle Moreau. Första delen. Jess. Idag, nästan 50 år senare, är det nästintill omöjligt att förstå hur svårt det var för en kvinnlig korrespondent att ta sig längre fram än till en bakre enhet, med andra ord till fronten, där själva striderna utkämpades. David E. Sherman, korrespondent för tidskriften Life. 1. New York, september 1942. Jessica May slog på sitt berömda leende och lyfte armen högt upp i vädret. Hennes rörelser var lika repetitiva som nitarnas och svetsarnas och alla andra arbeten kvinnor utförde nu för tiden. Men hon befann sig inte i en fabrik och var inte klädd i overall. Istället stod hon på en vit plattform med en strålande hösthimmel som bakgrund och bar en vit sidenklänning, lång som en bruds. Den var sydd för att smita åt fram, hjälpt på traven av fläktarna som blåste mot henne, och sedan bölja bakom henne i den konstgjorda blåsten som på en gudinna. En vit käpp knuten om hennes hals flaxade också i vinden, vilket förstärkte den himmelska effekten. Två stora amerikanska flaggor vajade stolt bredvid henne, och hennes utsträckta arm fick det att se ut som att hon i vilken stund som helst skulle kunna göra något viktigt. Men det var också bara på låtsas. Sedan när hade en modell något betydelsefullt att säga om patriotism och krig? En gång i tiden hade hon passionerat tåget längs Paris gator för att protestera mot fascismen. Först när dess ondsinta ideologi svepte genom Spanien och sedan när den förvandlade Italien och Tyskland till groteska monster. Nu var Jessica May bara en galjonsfigur på ett skepp. Eller rättare sagt, Tony Frisell, fotografen, skulle göra henne till det när fotografiet hade beskurits och manipulerats på precis rätt sätt till omslaget på Vogue. Ett omslag som skulle vara just så moralhöjande som det behövde vara i slutet av 1942. Ingen skulle någonsin få veta att det inte fanns något skepp, inget vatten, ingen havsbris, ingen gudinna. Bara lite rekvisita ute på ett fält i norra delstaten New York, bredvid en skock kor som stod och tuggade och undrade över avbrottet i deras vanliga pastorala vy. Tony bad henne ändra ansiktsuttryck. Se allvarsam ut. Visa respekt för flaggan och männen och fäderneslandet och striderna. Jess gjorde som hon blev tillsagd. Perfekt, sa Tony en kort stund senare. Jag är färdig. Jess klev ner från plattformen, viftade bort kostymassistenten som skyndat fram för att hjälpa henne. Hon knöt upp käpen och gick in bakom en skärm där assistenten hjälpte henne att byta om till nästa utstyrsel. En baddräkt, designad av Claire McCardle i svart yllejersey med djup V-ringning och en rad med hakar och hyskor i mässing där fram. När Jess den här gången klättrade upp på plattformen satte hon sig mellan flaggorna och låtsades doppa tårna i det inbillade vatten som Vogues läsare skulle tro låg precis utanför bild. Hon log och vände upp ansiktet mot solen, lutade sig bak och tog stöd mot armbågarna. En ko råmade uppskattande och hon skrattade. Tony fångade bilden i precis rätt ögonblick. Så kom en bil körande i hög fart längs grusvägen ut med fältet. Belinda Bauer, chefredaktör för Vogue och god vän till Jess, hoppade ur och klev försiktigt över åken i snäv kjol och högklackat. Hon vinglade, men var uppenbarligen fast besluten att inte framstå som lika malplacerad som en smoking på stranden. Tony sänkte kameran och Jess rätade på sig. Belle blandade sig aldrig i fotograferingar. Något hade hänt. Vilket Belinda bekräftade ett ögonblick senare när hon kom fram till Jess och visade en helsidesannons för Kotex-bindor i damtidningen McCall's. Orden "Kvinnorna ger den högsta betyg" basunerades ut överst på sidan. Under texten poserade Jessica May lojt i en aftonklänning som om ingenting i världen bekymrade henne. I synnerhet inte det tabubelagda ämnet menstruation. Tusan också, utbrast Jess. Tusan också, instämde Belle. Plåtningen är avblåst, ropade hon till.